Kalla fakta har släppt sin granskning av Trollfabriken och jag hängde med Sverigedemokrater hela helgen och har hört deras försvar.
Och jag försökte komma på de här avokadoprocesserna i EU. Vilka blir egentligen de stora frågorna nästa mandatperiod i EU-parlamentet?
Det här är Politiken med Maggie Strömberg och Henrik Thorhammar.
Till slut så kom den. Kalla faktas väldigt hypade avslöjande om SDs trollfabrik. Vi spelade in tisdag, den lades ut på morgonen och faktiskt så hade ju många redaktioner kunnat fått titta på den i förväg mot strikt embargo, så vi fick inte avslöja någonting vad som stod i den. Och ja, vad ska man säga egentligen, Maggie, om det här?
Ja, det ska komma ett avsnitt till, så väntar ni ju inte över på något sätt. Det är halvtid. Men om man ska beskriva vad det är Kalla fakta gör, så har ju då en ung reporter klätt ut sig till Sverigedemokrat, blivit vän med Sverigedemokrater genom att gå med i partiet och det här konservativa förbundet. Och sen får han då via rekommendation av Julian Kron, SD i Stockholm, får han anställning på kommunikationsavdelningen och går då dit med dold kamera i syfte att ta reda på om den här trollfabriken finns, eftersom SD alltid har förnekat den. Och han jobbar ju där under flera månader. Och han kan ju visa, eller vad är det de kan visa?
Ja, men till exempel så får de ju ett citat att det finns 70 konton som en har hand om, och man driver tesen att det finns något hundratal, kanske upp över 200 konton som man tänker är liksom intressant här. Man har gjort lite olika dataanalyser. Så att det finns konton, anonyma konton som Sverigedemokrater och liksom kommunikationsavdelningen står bakom, tycks det finnas intäkt för här. Att man själva kallar det här trollkonton, refererar till sig själva som Trollfabriken. Och sen också den här uppdelningen mellan YouTube-kanalen Riks och kommunikationsavdelningen, att den inte är så uppdelad som man verkar tro.
Och sen så har man ju då också ett antal källor som bekräftar att man jobbar väldigt aktivt då, kring val till exempel, för att vara inne i vissa grupper på Facebook och styra samtalet i en viss riktning. Och detta då under ledning av Sverigedemokraternas kommunikationschef Wallerstein.
Ja.
Men vad tyckte du var mest intressant?
Nej, men det är väl egentligen den här reporten som går undercover. Att man känner det här är jättespännande. Det börjar med en ung man som klär sig. Man tänker så här, nu ska han klä sig SD. Han ska börja gå med i en konservativ förening. Han ska gå med i Sverigedemokraterna.
Och det är väldigt, väldigt många klippbilder på när han kammar bak sitt hår med kam. Det känns som att det var centralt i förklädnaden.
Och för att förstå liksom att så här får vi dem att lita på oss. Och det är en spännande uppdelning här då i liksom traditionella medier och det här problematiska partiet som liksom media på något sätt då tror, i alla fall TV4, att så här, de säger inte sanningen om Trollfabriken som etc. skrev om just det här fenomenet innan valet.
Även Dagens Nyheter har ju skrivit om det tidigare. Det har ju rapporterats på flera håll om det här sättet som SD jobbar med anonyma konton på nätet som då ska liksom driva opinion på ett visst sätt. Men jag undrar fortfarande vad du tyckte var mest intressant, för du har inte svarat på den frågan.
Nej, men vet du vad? Det mest intressanta var egentligen kommunikationschefen Joakim Wallerstein som pratar om varför har man de unga kvinnorna, och det var också väldigt Wallersteins sätt, de unga kvinnorna på Riks, alltså den här
programledarna.
Ja, och den här TV-kanalen, YouTube-kanalen som man egentligen nu har delat, liksom intrycket man heter officiellt är att SD har sålt det här, det är en annan del, det är väldigt liksom, det finns strikta dörrar, vad heter det?
Det finns en kinesisk mur mellan SD och Riks, påstår partiet. Och det är ju egentligen det som det här första avsnittet av Kalla fakta visar att det inte finns. Att de sitter ihop. Man får ju se Wallerstein gå in och tipsa om något som man tycker de borde väldigt, skriva om. Och sådär.
En låg bur. Kanske liksom en tröskel om en stämmer eller dem i alla fall. Men så här säger han.
Tjejerna på Riks som alltid varit för unga tjejer där och sånt. Jag har aldrig varit för att vinna kvinnor. Nej. Men jag har alltid skrivit att det är ett försök. Så här, vi vinner snubbar på det. Mm. För hör och häpna, män är 55 års ålder tycker de att kolla på unga tjejer. Ja. Så säger konservativa saker. Mm. För då vågar de säga konservativa saker till frusen. Mm. Därför. Mm. Kvinnor tycker inte om kvinnor.
Män i 55 års ålder gillar att kolla på unga tjejer som säger konservativa saker.
För då har de modet att säga det till sin hustru där hemma sen. Kvinnor gillar inte kvinnor. Väldigt kärnfullt sammanfattat en viss teoribildning om könen när de interagerar.
Jag lyssnade faktiskt på Wallerstein i lördags när jag var på SDs EU-val kick-off och han hade en dragning där om kommunikation. Och då lanserade han fler, man förstår att han är en person som liksom bär på den här typen av sanningar som man själv tror på, alltså män gillar att kolla på unga kvinnor.
När du säger det här så sanningar man bara, jo det, ja,
men han sa en intressant sak i sin dragning som jag fastnade för, som var att han tror inte på de här valforskningsenkäterna om väljarnas viktigaste frågor. Han jobbar inte alls efter dem som institutets, för han säger att människor svarar vad de tror att de ska svara eller liksom vad som anses rätt, och därför så uppger alla sjukvården för att sjukvården är viktig, men det är inte en fråga som egentligen spelar roll i val, tycker han.
Och det där känns ju, återigen vi har varit inne på det där, SDs känsla att man inte behöver jobba med siffror som andra partier gör, för man har en unik koppling till sina väljare. Man jobbar med magkänslan helt enkelt.
Jag tyckte mest intressant interiör i de här då dolda kameraklippen från Riksredaktion var när rikschefen, som jag inte vet vad han heter,
Jakob Hagnell.
Ja, precis. Han säger, de diskuterar om de ska driva opinion för att man ska ha någon slags konservativ grej i klassrummet. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men han är skeptisk till det, och så slutar han hela det meningsutbytet med att säga, jag säger som jag brukar, vad har det här med invandring att göra? Och man förstår att det är så de gör sin nyhetsvärdering. Och det är ju också så som SD jobbar otroligt mycket. Vad har det här med invandring att göra? I lördags innan jag gick och lyssnade på Joakim Wallerstein så var jag på Jimmy Åkessons vårtal på Långholmen som han brukar hålla varje år. Och det är så speciellt att se SD-publiken. Nästan alla klär sig i merch. De har SD-keps, SD-t-shirt, Stoppa Sosseriet-t-shirt. Backa Jomshof-t-shirten var ny för mig, men den kanske har varit med tidigare, jag vet inte. Och så talar Jimmy Åkesson och publiken sitter liksom på något så här frikyrkomöte och bara skriker ja! Men bara när han pratar om att människor ska ut ur Sverige, alltså invandrare ska ut ur Sverige, då liksom vrålar publiken i så glädje, lättnad, jag vet inte.
Så det kan
en
vara
frihet, man får äntligen säga det här. Alltså, men när han pratar bensinpriser, EU-val, Ukraina, man får inte alls samma reaktion. Utan det är väldigt, väldigt tydligt att liksom, känslan och drivet i det här partiet är invandringsmotståndet.
Jo, men och det är väl precis som på landsdagen, det var också lite klipp från i det här första Kalla fakta-avsnittet, när Jimmy har sitt stora tal där, så är det ju först när det kommer till att så här, riva potentiella moskéer, extremistiska moskéer som för fram extremistiska budskap och liknande. Det är då att liksom det riktiga jublet kommer även i salongen. Och då var det liksom ändå ombuden som jublat åt det här. Och jag menar, det kom ju intressanta sägs, som till exempel det här med att islamism, det är bara ett ord som pressen använder. Alltså den här de har ju haft en policy att säga att det är islamism som är emot. Det är inte islam.
Muslimer eller ja, inte islam.
Ja. Precis. Men själva verkar de inte riktigt tro på den här uppdelningen utan tycker att det är ändå islam. Det är väl det som ändå är på något sätt så här, grundfrågan.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Det där är väl det som Kalla fakta verkligen lyckas med i det här avsnittet, att de visar upp att så här, det finns en fasad och så finns det någonting annat. Man pratar på ett visst sätt framför kameran och på ett visst sätt framför den dolda kameran.
Och det där, och hur ska man tolka det här? Vi får en liten tease utav Wellerstein, den ansvarsutkrävande intervjun som kommer komma i del 2. Och då tas det upp det här att ja, men folk jobbar själva med den här glosan trollfabriker. Alltså folk som jobbar på kommunikationsavdelningen säger att det här är trollkonton. Det här är en trollfabrik. Och då är hans svar så här, ja men att man ironiskt eller skämtsamt använder den glosan som har kastats ut hela tiden. Man skulle ju, den mest generösa tolkningen, kunna säga så här, ja även ibland journalister kan ha en annan jargong när man tänker att man är med sitt gäng och saker som kanske inte låter så bra utåt helt enkelt. Och man försökte väl också till och med busa lite med det här bilden av troll på den här vårtalet.
Ja, men på själva, efter det här vårtalet på Långholmen så gick hela gänget i en parad till Münchenbryggeriet där de skulle ha sin valkickoff.
SD det Pride?
Ja, jag föreställde mig att det skulle vara som ett SD Pride och att det skulle vara, liksom, det skulle vara då längs Söder Mälar strand, att det, man såg framför sig något, ballonger, folk som stor muttra vid sidan av och så. Det var absolut, fanns inga ballonger och de var helt knäpptysta när de gick. Förutom att Jimmy Åkesson blev intervjuad av en massa journalister på vägen som sprang baklänges framför honom. Han gick längst fram.
Så det var lite mer som procession? En sån här
begravnings... Det var en liten begravningsprocession. Det var också jättevarmt. Folk gick och svettade. Det var en väldigt oklar parad skulle jag säga. Men sen på själva Münchenbryggeriet då hade de ju släpat in ett stort papptroll, ett sånt här John Bauer-troll, sånt gammalt klassiskt troll som stod bredvid scenen som folk tog selfies med. Och Wallerstein själv under sitt föredrag visade också upp liksom det här trollet på bild när han pratade om så här, ja så jobbar vi ju mycket i sociala medier. Och så kom det där trollet upp. Han sa någon gång att han pratade om det här är han visade liksom en power eller han hade en massa bilder och så kom det upp en bild över planen för EU-valskampanjen. Och så sa han så här, det är bara vi och Kalla fakta som känner till den. Så det var mycket skämt om trollfabriken.
Så på något sätt ett väldigt självförtroende och det känns också extremt SD att ha gjort en sån cut-out och visa så här, vi är medvetna och vi liksom, vi försöker på något sätt äga den här grejen. Det var väl också, kallade de även det här tåget för segertåget?
Nej, det gjorde de inte. Jag tror inte det, men de pratade mycket om segertåget på scen. Nej, men, och sen så gick ju folk runt och jag pratade med många om detta för att känna lite på stämningen. Och man fick ju höra, liksom, det fanns ju ett antal talepunkter som upprepade sig när man pratade med partitopparna. Framförallt så började de ju med så här, vad är egentligen en trollfabrik? Trollfabrik, då tycker de att definitionen av detta måste vara att man sprider desinformation och att det har inte de ägnat sig åt utan de har anonyma konton men sprider inte desinformation. Kalla fakta pratar ju med en forskare som säger att bara att liksom, även om man skriver saker som är sanna, men att driva opinion så hårt och ge sken av att det finns en massrörelse som egentligen inte finns, det kan i sig vara desinformation.
Ja, för det är ju, om vi hoppar tillbaka till Galla Fakta, så är ju det, då pratar man om att det här är ju på något sätt ett sätt att minska tilltron till de demokratiska institutionerna. Att det är liksom en väldigt hårt angrepp möjligtvis då Sverigedemokraterna, när man säger så här, ni har en trollfabrik på det här sättet, och återkommer till att säga, man sprider saker man inte vet är sanna, helt enkelt. Och det säger alltså då SD, att vi sprider bara sanna saker.
Ja, och sen så finns det ju en återkommande försvar från SD är ju också att alla partier håller på så här på olika sätt, och de pekar på så här olika andra nätkampanjer, typ de här när man har sett att jättemånga går in i Ulf Kristerssons kommentarsfält och skriver Heddy Frid oavsett vad han postar om, och pekat på att liksom, det finns många sådana här saker.
Man kan ju, det är väl lite nätkrigande mer bara.
Jo, men man kan ju ge dem rätt i att liksom, politiken har ju till viss del även tidigare innehållit den här typen av saker. Alltså folk som skriver liksom anonyma insändare, en sosse skriver en anonym insändare och skriver arg moderat. Det var ju det gamla sättet. Eller det fanns ju även, har ju även tidigare avslöjats från andra partier, personer som har så här anonyma bloggar eller ja, håller på med. Men då har det ju ofta varit enstaka exempel. Här är det ju väldigt tydligt organiserat från en väldigt högt uppsatt partiperson som är ansvarig för kommunikationen. Det här systematiska, strategiska har man ju inte kunnat se någon annanstans.
Nej, och det är väl, återigen, om man ska försöka tänka så här, den generösaste tolkningen, okej, det här är nya medier och SD känner ju hela tiden sig väldigt ansatt och inte liksom har tyckt sig få tillgång till de liksom fina salongerna eller plattformarna, kanske inte ibland vill ens gå på till exempel Nobelfesten eller någonting. Så att då här blir det, skulle kunna vara ett sätt, ja, men vi använder anonyma konton eller så här för att försöka få upp budskap som vi ändå tycker är liksom de viktiga, och vi måste liksom använda, vi får vara lite busiga, lite punkiga bara för att vi har så mycket motstånd från etablissemanget, från eliterna, från institutionerna.
Ja, men det var en person jag pratade med där som sa att ja, men vi, alltså det är ju så jobbigt att vara sverigedemokrat, vi är så utsatta, så det är inte så konstigt att man är anonym. Och då säger jag så, nej, så kanske det kan vara, men behöver man ha 30 anonyma konton då, räcker det inte med ett? Och det fanns inte riktigt något svar på det. Pratade med en annan partihöjdare som lite oväntat sa att den här gamla Sveriges radiogranskningen på Finlandsfärjan, minns du den? När de sjöng sånger om Olof Palme.
Och då var det väl Jimmy Åkesson också som var med?
Då var Jimmy Åkesson med. Det här var ju tidigt. Det här var väl
00-tal.
Innan de kom in i riksdagen, precis. Ja. Och hon blev ju också avslöjad på båten, den här reporten. Men den här SD-höjdaren som jag pratade med om detta i ett bakgrundssamtal sa att den där var väl liksom, tyckte han var helt okej. Okay, för att det här var ju en person, den här journalisten gick ju med i partiet och åkte med på ett evenemang som var då öppet för medlemmar. Medan den här reportern på TV4 då har tagit anställning, tagit del av en massa så här, hemlig, affärskänslig information. Och det tycker de inte alls är lika okej. Det fanns också, förstod jag, en diskussion då internt i partiet om man ska agera rättsligt på något sätt. För att reportern har ju, sa den här personen i alla fall, i sin anställning då skrivit på någon form av sekretessavtal.
Det är ju väldigt spännande, för att i den här journalistiska världen så är ju liksom wallraffande, som det kallas då, det är ju en accepterad metod, men någonting som man ska ta till verkligen bara när liksom allt annat inte fungerar.
Mm, accepterad men liksom känslig och ofta omgärdad med väldigt mycket etiska diskussioner. Och
ja, och någonstans där, jag hamnar, återigen, det är alltså skitspännande avsnittet, bara det här att typ man klär ut sig till någon, man ska vinna någons förtroende, att det är ungefär som ett drama, och man tänker så här, ska du bli avslöjad, vad ska hända, hur ska folk reagera? Och jag tänker på just det här mellanmänskliga, jag vill nästan veta mycket mer om den här processen än slutresultatet, typ så här, blev du kompis med någon, var det någon som du skickade ett meddelande till, så här, du vet så här, typ du var den enda som jag verkligen connectade med här, och jag försökte ta bort dig, eller typ så här blöra, eller liksom inte hänga ut dig eller någonting. För någonstans så tänker jag att så här, det är ju när man gör en sån där sak, så om man ska gå in och vara trovärdig, så blir man man blir kanske lite kompis med de här människorna, och någonstans har ändå något förtroende svikits, och Kalla fakta känner så här, jo men vi gör ju det här i den stora, för den stora saken, avslöja sanningen. Ett parti som säger det ena öppet men i hemlighet talar på ett annat sätt. Men jag är ändå väldigt nyfiken på den här liksom känslan, om folk känner sig bara, men vad fan, jag litar på dig.
Och SDs paranoia som ändå sitter djupt i det där partiet kommer ju nog inte lätta av det här.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. yahoofinance.com.
Men jag tänkte på det, för jag gick och funderade på så här, okej, men vad kommer det här få för effekter nu då, det här avslöjandet? Och alltså, om man ser till liksom det interna i SD, så är jag tveksam till om någonting kommer hända överhuvudtaget. Vi har ju pratat om det tidigare, jag vet Torbjörn som inte är här idag, han brukar ju prata om att någon gång måste SD släppa det här utanförskapet. Att det också finns något hämmande i det som blir ett problem för partiet. Alltså det där sjuklöverperspektivet. Men det var ju väldigt tydligt på den här EU-valskickoffen att det är inte på väg att hända. Allting inleddes med att de visade upp jättemånga klipp från nyhetsmedia till den här musiken. Och det gick då från att liksom det här, ingen vill samarbeta med SD, SD är ett jätteproblematiskt parti, vi ska aldrig prata med dem, de är hemska, ja, minns inte exakta formuleringarna. Och sen så gick det liksom successivt då över till att partier började öppna för samarbete, invandringspolitiken började förändras, rättspolitiken började förändras, Jimmy Åkesson är plötsligt en viktig person. Det var någon bild från vår kollega Adam Svanells text som handlar om att Jimmy Åkesson var en svan. Jag är lite osäker på vad den artikeln faktiskt handlar om. Men, och liksom, det enorma gensvar som detta fick i publiken. Alltså känslan av att vi har tyckt någonting som man inte har fått lov att tycka, och nu är detta mainstream. Och man förstår liksom att det finns någonting väldigt, det är en väldigt stark kraft.
Jo, men man kan ju förstå det som att det är identiteten som partisterna har, och samtidigt så blir det också narrativt starkare av att vi var profeterna, de som vågade säga sanningen tidigt, och då ska vi alltså få någon sorts extra bonuskapital när vi säger nya sanningar, helt enkelt. Så man förstår ju det där. Jag tänker effekter från för andra partiers relation till SD. Det har ju sagts att vi kommer få se när de här anonyma kontorna snackar skit om regeringspartier. Jag tror det framförallt är moderater och liberaler som pekas ut.
I nästa avsnitt då?
Ja, och också att Wallstein själv pratar om varför man har gjort den här uppdelningen med YouTube-kanalen och partiet, att det ska vara skilt. Det är för att andra partiers företrädare ska känna att det är okej att bli intervjuade av Riks. Så jag vet inte, det känns att någonstans så kan det ju få någon sorts effekt potentiellt.
Ja, men jag tror också bara Ulf Kristersson har ju varit ganska skicklig på att glida undan ansvar för olika saker som SD gör och säga att det där är internt för deras parti. Men det här är ju ändå någonting som får en större effekt på samhället, kan man ju säga. Det blir svårare att glida undan den här saken, tror jag. Särskilt om man lägger det bredvid den här nya moderatstrategin som vi har pratat om tidigare i podden, där man ju vill gå åt helt andra hållet och inte hålla på med den här typen av så aggressiv, konfliktdrivande internetkommunikation som verkar polariserande. Man kan tänka sig att precis de där väljarna som Moderaterna är ledsna över att de har bytt sida och gått till Magda, de kommer ju inte gilla det här.
Nej, och man skulle kunna komma tillbaka till också vår favoritparagraf i Tidöavtalet om företrädare ska inte prata illa om andra företrädare. Vad gäller då för anonyma trollkonton? Är det kanske en sån sak som man känner att här skulle kunna behöva pekas ut, och kanske återigen för Kristersson, som ju alltid har lite det här pondusproblematiken, och det blir alltid diskussioner om när någon från högersidan ansätts från vänster, så är det alltid de som säger så här: ja, men det är skönt i alla fall att för en gångs skull så gör vi det som sossarna och vänstern alltid gör, nämligen bara liksom sluter upp och försvarar sin egen och liksom skiter lite i sakfrågan. Det är liksom, så var diskussionen lite kring Anna Kinberg Batra, men framförallt kring PM Nilsson och liksom många andra, att så här, det finns en vilja att stå upp för det egna. Om de egna nu verkligen är moderater, då kanske också måste på något sätt markeras eller göras någon poängtering av detta. Du sa dock att det var en EU-kickoff du var på.
Ja, jag har inte pratat jättemycket om EU hittills, men Charlie Weimers, toppkandidaten, höll också tal, ett väldigt långt tal, absolut över en halvtimme, och det var många svåra EU-ord. Noterade minst en person som somnade. Och även Charlie Weimers fick ju absolut mest gensvar från publiken när han pratade om invandringspolitik och bygga murar och någon måste ut. Men han gjorde en annan sak som absolut inte fick något gensvar från publiken. Han misslyckades faktiskt ganska starkt med en grej, och det var när han skulle skämta om Helene Fritzon, vilket han gjorde vid flera tillfällen. Helene Fritzon är ju Socialdemokraternas toppkandidat, och Socialdemokraterna har ju utnämnt Sverigedemokraterna till sin huvudmotståndare i det här valet. Och det, då skulle han liksom driva med sossarna. Men det fick väldigt, väldigt lite gensvar. Och jag gick och funderade sen på vad det var, och jag har två teorier. Det ena är, ingen vet vem Helene Fritzon är. Mm. Inte heller politiskt aktiva sverigedemokrater. Så att skämta om henne är liksom... Nej, det bara går inte. Det andra är att han drog skämten. Han är ju från...
Värmland.
Just det. Kollade väldigt länge på det för att du skulle säga landskapet. Men Värmland. Och han pratar ju verkligen värmländska. Han säger ju folk, inte folk. Eller liksom det här runda ället, kan du säga.
Öl. Öl. Folk, mjölk.
Ja. Precis.
Kaffelatte var som folk direkt, kaffe med mjölk.
Men när han skulle skämta om Helene Fritzon, då pratade han skånska. Och är det någonting som skåningar inte gillar, så är det ju när folk driver med vår dialekt.
Och det här menar du är SD, det är skåningar. Det är...
Nej, men det
skåningar.
Var så mycket skåningar i den här publiken. Och att se en värmlänning från Bryssel stå och skämta om ens dialekt, alltså det flyger inte.
Det var spännande. Nu tänker jag också på att det var en annan som skulle prata lite skånska, och det lät inte alls bra. Det var ju nämligen presidenten i Finland, Stubbs, som skulle skämta.
Ja, på sitt tal i riksdagen på statsbesöket.
Sverigebåten och Gröna Lund hör till mina första minnen. Min moster och mina kusiner bor i Skåne.
Och det tänker jag att det var det som fick minst fniss i den andra kammarsalen. De var ju ändå väldigt generösa mot honom. Men, så jag förstår, det här är känsligt identitetsmässigt. Så ska man inte hålla på att göra, helt enkelt.
Nej, det är svårt. Men annars så var det ju, kan man säga, att liksom inte jättestarkt EU-engagemang bland Sverigedemokraterna. De har ju också svårt att mobilisera sina väljare i det här valet. De är ju stressade över det. Mm. Det är också långhelg, nationaldagen ligger nära, hur ska det gå?
Fokus kan ligga någon helt annanstans än att gå iväg och rösta på Charlie Weimers och bygga murar i Europa.
Men det är ju i alla fall tydligt att EU-valet drar nu igång, eller EU-valrörelsen. Det har ju verkligen varit segstartat, det brukar vara det. Vi har till och med fått mejl in till oss som bara, när börjar ni? Vad händer? Och Men nu den här veckan så drar ju flera partier igång olika turnéer, valturnéer runt om i landet. På söndag är det affischstart, så då kommer det liksom synas i ens miljö.
Och jag kan säga att på Kristi Himmelfärds så är det ju den 9 maj som vi alla känner som.
Europadagen.
Precis.
Den visste inte det förrän du sa det i morse. Men nej, då, det är ju svårt. Det är ju inte många svenskar som känner så mycket för Europa. Kanske fler skåningar faktiskt.
Det är mycket möjligt. För då ska jag försöka liksom, jag ska skriva en text då den dagen då det är en månad kvar. Då ska vi liksom titta framåt lite. Vad är de stora frågorna som det kommer handla framåt om? Och då har jag pratat lite om EUs avokadoprocesser. Nämligen att det är så här, ja, men ta till exempel det här med eldningsförbudet som vi pratat så mycket om. Att det var ju någonting som man var tvungen att gå tillbaka till 2018 för att se liksom, vad var det egentligen parlamentet röstade för och vad var det liksom när det här avfallsdirektivet, när det röstades igenom. Att, och som det sen nu har blivit massa snack när det skulle bli svensk lag om det här var problematiken, blev eldningsförbudet eller inte. Och därom bråkade lärde lite fortfarande om skulle jag vilja säga. Men poängen är så här att var vi verkligen där och hårdbevakade och förstod att svenska valborgsmässoeldar var i fara? Ja, jag hittade inte något medialt i alla fall där. Och det är där vi behöver kunna vara för att förklara för publiken, väljare, våra läsare att så här, det här är en fråga som kommer och som kan liksom bli intressant. Och där måste vi kunna vara någonstans. Och det är det jag menar med avokados, nämligen att...
Ja, men jag förstår. Det är väldigt kort tid som man kan äta en avokado.
Precis, att innan är det ju väldigt lång tid innan. Den är jättehård. Och det känns som så här, typ, det är bara ett snack och det är väldigt oklart och det ska förhandlas och det är massa olika delar fram och tillbaka och det är, liksom, det är verkligen inte avgjort. Och sen plötsligt när det är avgjort, då är det liksom så här, ja, och om 5 år ska det bli en lag och nu är det bara liksom, kommer det rulla på här? Och då spelar det egentligen ingen roll, för då ska vi bara förhålla oss till det här direktivet. Så att det gäller ju att hitta när avokadon är som mognast, är som godast.
Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Alltså det finns ju något i detta, jag tänkte på det angående den här veteranbilsfejden som var förra veckan när Folklistan presenterade ett förslag om detta, att stoppa ett EU-direktiv som är på väg. Och en raggare i publiken var så här, ni har fel, ni fattar ingenting, Expressen sände det.
Motorcyklar och bilar som inte är nyproducerade och som inte går på el. Det finns en hotbild mot både kulturen och mot bilarna.
Jag tycker det är dåligt när de tar upp det här med bilgrejen. Varför? De har inte tillräcklig kunskap om vad de pratar om helt enkelt. Det är sorgligt. De skrämmer ju upp det här bilentusiastfolket med det språket de kör.
Och sen dess har det ju varit den här typiska fejden mellan svenska EU-politiker som vill stoppa något i Bryssel och svenska EU-korra som säger det här behöver du inte alls stoppa. Sluta sprid liksom skit om vad som händer i EU. Ni överdriver. Det är inte sant. Och så hänvisar man då till undantag i de här direktiven och syften med direktiven och så säger politikerna nej men det här är alldeles för osäkert. Och är det inte ändå det som eldningsstriden visar? Att det kan finnas ett syfte, det kan vara ganska tydligt men sen kan det komma en svensk myndighet som ska implementera det här och säga något helt annat.
Ja.
Eller?
Ja, och det här är väldigt svårt. Så här. Är det liksom dålig, är det en regering som är dålig som ska leda myndigheterna? Är det myndigheternas agens och liksom sätt och juristers väldigt svenska sätt att tolka saker som gör att det blir väldigt fyrkantigt och hårt? Men absolut, det är ju det som väcker folks rädsla, det är ju att man ska förbjuda veteranbilar, EPA-traktorerna har vi ju ett bakslag, det höjdes väl en åldersgräns från EU-sidan. Men annars har man pratat om alltid snuset på något sätt, hotet mot snuset, det bruna snuset, det vita snuset, alla de diskussionerna. Och sen senast också kebaben.
Precis. Och är det här som blir de stora frågorna i Europaparlamentet nästa mandatperiod, eller kommer det finnas något annat?
Eventuellt något pyttelite annat. Jag ska säga så här, de här frågorna kanske blir de allra största. Det är det som är det spännande med demokratin, att det vet ju inte riktigt egentligen vad som händer, vad som väcker det folkliga engagemanget. Men när jag pratade med experter om typ, vad är det som står på agendan, hur ska man tänka på det här? Nu fick jag lära mig mer saker om att så här, just nu, vad man vill vara inne på, det är när regeringscheferna, alltså de nationella regeringarna sitter nu och liksom ska förhandla fram, jag tror det kallas strategiskt dokument, eller liksom de ska enas om de stora frågorna som EU ska ägna sig åt de närmaste 5 åren. Och man tror att det kommer handla om 3 stora delar. En som handlar om säkerhetspolitik, liksom försvar. Där kan man ju se så här, ja, Ukraina, så tror jag EU har varit, kan man säga så här, ganska lyckat exempel. Nu i den andra aktuella konflikten, Gaza, Israel-Palestina, lite mer oklart. Där har väl EU varit lite som man brukar vara i utrikespolitik. Det har varit lite svårt kanske att enas och verkligen vara den viktigaste parten i det här, när det liksom finns USA till exempel. Sen har vi också den gröna omställningen och slash tillväxt eller ekonomi. Som man kan ju se liksom på lite olika sätt, så här, typ att höger människor kan prata så här, ja, men vi måste ha mer tillväxt och vi måste ha bättre, mer konkurrens, vi måste hitta ett sätt att få in pengarna, och vissa kan koppla till att den gröna omställningen ska vara bra för detta, andra ser det kanske kan finnas lite problem i det här med mer regleringar, fast kanske också någonting vi måste göra såklart. Och sen finns den tredje delen som är lite mer breda med typ demokrati eller försvar utav europeiska värden. Och det här kommer sen då komma till liksom kommissionen, som sen ska komma med typ sina propositioner, alltså liksom när de, för det är de, den gruppen som lägger fram lagförslagen, och det är det som Europaparlamentet reagerar på. Och det här kommer ju liksom efter att parlamentet har valts. Så vi vet ju inte egentligen exakt vilka frågor det är som blir de stora inför nästa mandatperiod.
Notera att du inte pratar jordbruksstöd. Men det är klart att jordbruksfrågorna kan ju komma in under den där miljödelen.
Ja, men egentligen så här, när jag försökte då komma in på mer på detaljer, jo, men då kommer ju absolut jordbruksstödet upp. Och det som en del av att det kommer bli en långtidsbudget som ska förhandlas. Vem ska ha pengarna? Vad ska de gå till? Om EU ska göra massa mer saker, vem ska betala det? Kan vi omfördela eller behöver vi ta in mer pengar, och på vilket sätt ska vi göra det här såklart? Och där finns ju... så här, matfrågan, på något sätt säger ju det en väldigt central del utav EUs tanke, att det handlar om reglera olika konsumentprodukter. Och om man kopplar ihop det här med klimatomställningen, ja, men då kanske det liksom, man plötsligt hamnar i så här, nej, men oj, nu måste vi verkligen göra någonting åt alla dessa kossor. Hamburgare måste bort. Alltså det kan ju bli väldigt mycket saker som många europeiska medborgare känner väldigt starkt för, helt enkelt.
Måste anmäla jäv här, jag som brukar hyra 5 kor på sommaren. Men, förlåt, jag älskar att prata om mina kor. Jag gör en person på det sättet. Men,
har de namn? Eller får
absolut.
Ni 5 olika?
Vi får 5 olika. Vi döper dem, barnen döper dem varje år. Förra året var det blomtema. Året innan dess var det ett mattema. Då hette de mjölkpaketen, lakrits, smöret, ja, de brukar få rätt, det är småband som döper dem.
Får jag bara säga att blomtema, väldigt sexy nu med The Met Gala, den här stora popkulturella high fashion institutionen som hade tema just blommor, eller egentligen hade den
Det är ju alltså annars vanligt med kor, alltså att de heter rosa. Ja. Alltså. Det var inte av trendkänslighet.
Som ni redan året före förstår, så här, undrar vad ska Anna Wintour tänka nu? Jag vill bara säga att det var egentligen en sån här short story som typ hade någonting med blommor i titeln, så jättemycket kändisar tolkade den som så här, åh, jag har blommor på mig. Men så var det andra som hade läst den, bara så här, fast den handlar ju om typ rika människor som får sitt comeuppance. Så det kanske var, men man kunde tolka på helt olika sätt där.
I alla fall så vill jag bara säga apropå Ukraina, en annan iakttagelse från min SD-dag i lördags, att Jimmie Åkesson verkar ju ganska stressad över det här Ukraina-uttalandet som han gjorde om att det finns en gräns för stödet. Det var ju också uppe mycket i partiledardebatten i söndags. Han inledde sitt tal med att förklara varför han hade sagt så där och också förtydliga då att han var för stödet och sen göra utspelet jag vill lägga hela biståndsbudgeten på Ukraina, så att han också kan säga till dem som kritiserar honom, varför vill inte du lägga hela biståndsbudgeten på Ukraina? Men tydligt att det där ändå är, de verkar stressade över, de verkar nästan mer stressade över det än över trollfabriken skulle jag säga.
Ja, för det kan man säga att Socialdemokraterna håller i sin strategi att inte bara i EU-valet ha SD som sin huvudfiende. I partiledardebatten tycker jag var väldigt tydligt att Magdalena Andersson hela tiden vände sig mot Jimmie Åkesson och krävde inte bara svar liksom om Ukraina-frågan utan om allt kring politik, när det gäller vinster och friskolor, när det gäller tillskott till sjukvården, att så här, Jimmie Åkesson, det är ju du som bestämmer. Varför har du inte prioriterat det här? Och jag tyckte det var väldigt intressant att det kändes både som så här, att regeringspartierna lät honom ta de här frågorna och också lite SVT lät honom svara väldigt mycket helt enkelt i de här frågorna. Och det kanske många som har varit sugna på så här, partiet som inte sitter i regeringen men har väldigt mycket inflytande över dess politik. När ska ni på något sätt så här, se som ansvariga för det som sker?
Mm. Och det är väl också ett tecken på att Socialdemokraterna tycker att Sverigedemokraterna är Ulf Kristerssons svagaste kort. Att de behöver inte ge sig på honom direkt. Det räcker med att gå på SD och sen står Ulf tyst bredvid.
Det är SD-spöket som det ska viftas med.
Ebba Busch försvarade ju Jimmie Åkesson lite grann dock. Ebba Busch var lite all over the place i den här partiledardebatten tyckte jag. Och hon ropade mycket på Anders Holmberg.
Ta det en i taget. Vi börjar med bara ett ögonblick.
Holmberg, kan inte jag få fullfölja på inlägget?
Ett ögonblick
bara. Nej, men jag kommer inte till poängen.
Det är spännande, hennes relation. För hon säger inte ens Anders Holmberg. Så här, Holmberg, nästan som att man är i något väldigt sportigt eller någonting. Väldigt intensivt och härligt. Jag undrar om det var Jimmie Åkesson som också pratade. Men han sa Anders Holmberg, tack Anders Holmberg för att du formulerar vad jag har sagt. Och tack Magdalena Andersson. Det var någonting där och så skulle han förklara vad han egentligen sagt, ja, det gällde Ukraina då. Och så tänkte jag så här, vad tråkigt det måste vara för Camilla Kvartoft. Hon blev aldrig nämnd, hon blev aldrig utpekad utav politikerna på det här sättet.
Hon blev utpekad av Charlie Weimers i hans tal på EU-valkickoffen. Alla vägar bär till den här kickoffen. Men han pratade om, hon har ju gjort ett program om klimatet inför valet och det då han pratar liksom om det agendasättande SVT men som klassisk liksom SD-kritik mot SVT för att han då pratade, ja men hur chockade de hade blivit när han sa att han ville riva upp delar av Fit for 55, att det var då det är den nya åsikten som man inte får lov att ha. Dock även där svalt mottagande jämfört med att liksom sätta upp de här bricksen och skriva Mitt Europa bygger murar. Som de visade den här kampanjen som de nu släpper, TikTok-kampanjen.
Ja, vi får väl se om det är någon som kanske kan klippa ut det här Camilla Kvartoft-attacken, lägga ut på sociala medier och sen plötsligt kommer det massa anonyma konton som gillar och likar det här. Då får vi väl se var den grejen landar.
Nu är den här podden slut. Men jag vill också bara säga att det inte kommer någon frågepodd den här veckan för att det är ju Kristi himmelsfärd. Men skicka gärna frågor ändå. Vi får jättemycket intressanta frågor.
Politiken@svd.se. Men nu respekterar vi röda dagar och Jesus Kristus. We'll be right back.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.